Trots de bästa orden var det tillgivenhet som Elaine kände från henne. Nej, det var någonting starkare än tillgivenhet. Det sved plötsligt i hennes egna ögon. Hennes död skulle skada Birgit något fruktansvärt. Det kunde inte bli på annat sätt med en väktares band. Men det som fick henne att stanna nu var vänskap. Jag är tacksam över att få ha två vänner som ni, sa hon enkelt. Birgit flinade åt henne som om hon hade sagt någonting fånigt. Evander rodnade däremot häftigt och stirrade på Birgit, storögd och uppjagad, som om det var väktarens närvaro som bar skulden till hennes blossande kinder. Hon vände snabbt blicken mot människorna som ännu inte hade hunnit fram till den första kullen, kanske ett halvt milsteg bort. Bäst att vänta tills de är utom synhåll, sa hon, men du får inte vänta för länge. När man väl börjat repa upp väven börjar flödena bli hala efter ett tag. Om man tappar taget om ett av dem innan den lossnat helt är det samma sak som att släppa väven. Då faller den ihop till vad den nu vill bli. Men man får inte ha någon brådska heller. Man måste dra ut varje tråd så långt det går. Ju fler man får loss, desto lättare är det att se de andra. Men man måste alltid ta den tråd som är lättast att se. Med ett varmt leende tryckte hon fingrarna mot Elaines kind. Du klarar dig utmärkt om du bara är försiktig. Det lät inte så svårt. Hon måste bara vara försiktig. Det kändes som om det tog väldigt lång tid innan den sista kvinnan försvann över kullen. Det var den slanka adelskvinnan som gick böjd under alla sina klänningar. Vad menade Evander egentligen med att flödena blev hala? Hon kunde inte förklara mer än genom olika varianter av samma ord. De blev helt enkelt svåra att hålla. Elaine begrep vad hon menat så snart hon började igen. Hal var det bästa ord man kunde använda om man smorde in en levande ål med fett. Hon fick bita ihop tänderna bara för att hålla kvar den första tråden. Och sen gällde det att dra loss den också. Det enda som hindrade henne från att flämta av lättnad när tråden av luft äntligen var loss och ormade sig utanför väven var att det fanns fler kvar. Om de blev mycket halare än de redan var skulle hon aldrig klara det, det var hon säker på. Evander iakttog uppmärksamt vad hon gjorde men sa inte mer, även om hon alltid hade ett uppmuntrande leende till reds när Elaine behövde det. Elaine kunde inte se Birgit. Hon vågade inte slita blicken från sitt arbete. Men hon kunde känna henne likt en liten knut av bergfast tillförsikt inuti hennes eget huvud. Tillräckligt mycket tillförsikt för att den skulle fylla henne också. Svetten droppade ut efter hennes ansikte, rann ner längs ryggen och magen tills hon också började känna sig hal. Ett bad skulle vara synnerligen välkommet ikväll. Nej, hon fick inte tänka på det. Hon måste koncentrera sig helt på flödena. De hade blivit svårare att hantera. Skalv i hennes grepp så snart hon rörde vid dem. Men det gick fortfarande att få loss dem. Och varje gång en tråd började slingra och slå för sig själv var det som om en ny kröp fram ur massan. Plötsligt synlig där det förut bara funnits en solid väv av sajdar. För hennes blick såg portöppningen ut som något slags monstruös förvriden hundrahövdad hydra i botten av en brunn, omgiven av slingrande känselspröt, vart och ett tätt behårat med trådar av kraften som växte och vred sig och försvann bara för att ersättas av nya. Den synliga öppningen böjde sig längs kanterna och skiftade hela tiden form och till och med storlek. Hennes ben började själva och ögonen sved lika mycket av ansträngningen som av svetten. Hon visste inte hur länge till hon skulle hålla ut, men bet ihop och kämpade vidare. En tråd i taget, en tråd i taget. 1000 mil bort, mindre än 100 steg bort genom den skälvande portöppningen, kom dussindals soldater insvepande bland de vita gårdsbyggnaderna. Kortvuxna män med armborst klädda i bruna bröstharnesk och hjälmar som såg ut som jättelika insektshuvuden. Bakom dem kom en kvinna med silverblixtar mot röda fält på kjolen och om handleden ett armband som med ett koppel satt fast i en krage runt halsen på en kvinna i grått. Sen dök ännu en Chardame upp med sin Damon och så ytterligare ett par. En av Chardamerna pekade på portöppningen och med ens omvärvdes hennes Damon av kraftens sken. Ned, skrek Elaine samtidigt som hon kastade sig baklänges ur synhåll från gården. En silverblå blixt sköt ut genom portöppningen med ett öronbedövande vrål och grenade ut sig åt alla håll. Hennes hår ställde sig på ända som om varje hårstrå fått eget liv och kaskader av jord sköt upp överallt där blixtarna slog ner. Jord och småsten regnade ner över henne. Plötsligt återvände hörseln och från andra sidan öppningen hördes en mansröst vars mjuka, släpiga uttal fick det att krypa i henne lika mycket som själva orden. Måste ta dem levande, era narrar. Plötsligt kom en av soldaterna med ett språng ut på ängen rakt framför henne. Bidjits pil slog genom knytnäven som var präglad på hans läderharnesk. En annan tjonsensk soldat snubblade över den första när denne föll och innan han hunnit återfå balansen satt Aviendas slidkniv i hans hals. Pilarna flög från Bidjits båge som en hagelskur. Hon stod med ena foten på hästarnas tyglar och sköt med ett brett leende på läpparna. De darrande hästarna kastade med huvudena och dansade som om de skulle rycka sig loss och springa iväg. Men Bidjit bara stod där och sköt lika snabbt som hon hann dra pilar ur kogret. Från andra sidan öppningen hördes rop som vittnade om att Bidjits silverbåge fortfarande träffade med varje pil hon avlossade. Reaktionen kom snabbt som en ond tanke. Svarta streck genom luften, armborstprojektiler. Så fort, allting hände så snabbt. Avienda föll till marken med blod framsipprande mellan fingrarna som hon höll om högerarmen. Men hon släppte genast såret och kravlade sig ur vägen. Kröp med beslutsam min runt på marken i jakt på Angrelen. Bidjit lät höra ett rop, släppte bågen och grep sig om låret där en tjock armborstpil satt inborrad. Elaine kände hugget av smärta lika tydligt som om det varit hon själv som blivit träffad. Desperat tog hon tag i ännu en tråd där hon låg, halvt på rygg, och insåg efter ett enda ryck till sin fasa att hon nätt och jämnt kunde behålla greppet. Hade tråden rört sig? Hade den överhuvudtaget börjat lossna ur väven? Om den hade det vågade hon inte släppa den. Tråden darrade i hennes grepp, glatt och hal. Levande, sa jag, röt den tjonsjanska mansrösten. Den som dödar en kvinna får ingen andel i krigsbytet. Regnet av armborstpilar dog ut. Vill ni ta mig, ropade Avienda. Kom då och dansa med mig. Plötsligt omgavs hon av Shardars glöd. Matt trots Angrelen och framför portöppningen bildades en svärm av eldklot som sköt igenom den bara för att ersättas av nya om och om igen. Kloten var inte stora men de dova knallarna när de exploderade där på andra sidan i Altara hördes i stadig följd. Ansträngningen fick emellertid Avienda att flämta och hennes ansikte glänste av svett. Bidjit hade tagit upp sin båge igen och nu såg hon verkligen ut som en sagohjälte med blodet rinnande ner för benet, knappt förmögen att stå upp men likväl redo med en ny pil och spanande efter ett mål. Elaine försökte kontrollera sina andetag. Hon kunde inte omfamna minsta gnutta mer av kraften, inte uppbåda någon ytterligare hjälp. Ni båda måste se till att komma undan, sa hon. Hon kunde knappt tro på hur hennes röst lät, lugn som is. Hon visste att hon borde tjuta och gny. Hjärtat försökte banka sig ut genom bröstet. Jag vet inte hur länge till jag kan hålla den här. Det gällde hela väven likväl som den enda tråden. Gled den? Gjorde den det? Ge er iväg så fort ni förmår. På andra sidan kullarna där borde det vara säkert. Men varje steg ni kan tillryggalägga hjälper. Iväg. Bidjit morrade någonting på gamla språket. Men det var ingenting Elaine kunde tyda. Det lät som uttryck hon gärna ville lära sig, om det någonsin blev tillfälle. Sen fortsatte Birgit med ord som Elaine kunde begripa. Släpper du den där förbannade saken innan jag säger till behöver du inte bekymra dig för att vänta på att Ninive ska flå dig. För då gör jag det själv. Och så får hon ta vid efteråt. Bara tig och håll kvar. Är vi ända kom hit bort. Bakom den där saken. Kan du fortsätta bakom den? Kom hit och sätt dig på en av de förbannade hästkrakarna. Bara jag kan se väven, svarade Avienda och tog sig ostadigt på fötter. Hon tog ett par vacklande steg åt sidan och lyckades nätt och jämnt låta bli att falla. Blodet rann längs hennes ärm från ett elakt jack. Jag tror att jag kan det. Hon försvann bakom portöppningen och eldregnet fortsatte. Det gick att se genom en portöppning från andra sidan, även om det såg ut som om ett värmedis i luften. Däremot gick det inte att gå igenom från det hållet. Det vore synnerligen smärtsamt att försöka, och när Avienda visade sig igen tog hon en ordentlig klinkande omväg. Birgit hjälpte henne upp på hennes vallack, men baklänges. När Birgit gestikulerade åt Elaine brydde hon sig inte ens om att skaka på huvudet, bland annat för att hon var rädd för vad som skulle hända om hon gjorde det. Jag är inte säker på att jag kan hålla kvar greppet om jag reser mig. Sanningen att säga visste hon inte om hon kunde resa sig. Trötthet var bara ett tomt ord nu. Hennes muskler kändes som vatten. Rid så snabbt ni kan. Jag håller kvar greppet så länge jag förmår. Snälla, ge er av. Birgit muttrade en rad svordomar på gamla språket. Det måste vara svordomar. Ingenting annat lät på det viset. Och tryckte hästernas tyglar i Aviendas hand. Hon var nära att falla omkull två gånger på vägen till Elaine innan hon böjde sig ner och tog henne om axlarna. Du klarade, sa hon med en röst som var full av samma övertygelse som Elaine kände från henne. Jag har aldrig träffat någon drottning av Andor före dig, men jag har känt andra drottningar som du. En ryggrad av stål och ett lejons hjärta. Du klarade. Sakta drog hon upp Elaine utan att vänta på svar. Hennes ansikte var sammanbitet och varje hugg från såret i benet ekade i Elaines huvud. Elaine darrade av ansträngningen av att vidmakthålla väven, hålla kvar den enda lilla tråden, men fann sig till sin förvåning stående på benen och vid liv. Birgits smärta dunkade som vansinnig i hennes huvud. Hon försökte låta bli att stödja sig mot Birgit, men hennes egna skälvande lemmar ville inte riktigt bära henne. När de raglade mot hästarna, båda halvt stödda mot varandra, tittade hon hela tiden bakåt över axeln. Hon kunde hålla kvar en väv utan att se på den, i vanliga fall. Men hon var tvungen att försäkra sig om att hon fortfarande hade kvar greppet om den lösa tråden, att den inte gled iväg. Portöppningen liknade inte längre någon väv hon hittills hade sett. En vilt krängande fyrkant inramad med lurviga tentakler. Med ett stön hävde Birgit upp henne i sadeln snarare än hjälpte henne att sitta upp baklänges precis som Avienda. Du måste se, förklarade hon medan hon haltade bort till sin vallack. Med alla tre hästarnas tyglar i handen drog hon sig upp på vallackens rygg. Hon yttrade inte ett ljud, men Elaine kände den fruktansvärda smärtan. Nu gör du vad du måste göra och låter mig ta hand om resten. Hästarna satte fart. Kanske lika mycket av egen iver att komma därifrån som för att Birgit satte hälen i sidan på sin egen springare. Elaine klamrade sig fast vid det höga bakvalvet på sin sadel med samma bistra målmedvetenhet som hon höll fast väven och själva Shaidar. Den galopperande hästen skakade henne fram och tillbaka. Hon kunde med knapp nöd hålla sig kvar. Avienda använde bakvalvet som en stötta för att hålla sig upprätt. Hon andades genom gapande mun och stirrade stelt framför sig. Shaidars glöd omvärvde henne emellertid fortfarande och kaskaden av eldklot fortsatte. Visserligen gick det inte lika fort som förut. Vissa klot missade helt portöppningen och drog eldspår genom gräset eller exploderade på marken bakom. Men de fortsatte att bildas och flyga iväg. Elaine hämtade styrka, tvingade sig att hämta styrka. Om Avienda kunde hålla ut när hon såg ut att när som helst falla ihop så kunde hon det också. I galopp avlägsnade de sig från portöppningen som blev allt mindre. Brunt gräs bredde ut sig mellan dem och öppningen och sen började marken luta uppåt. De var på väg upp för kullen. Birgit var återigen som en pil mot bågsträngen, helt inriktad på målet. Sköt bort smärtan i benet, manade på hästarna för att komma fortare fram. Det enda de behövde göra var att nå krönet, nå fram till andra sidan. Avienda flämtade till och sjönk ner på armbågarna, studsande på sadeln som en lös säck. Shairas ljus flimrade till kring henne och var borta. Jag kan inte, flämtade hon. Jag kan inte. Det var allt hon lyckades få fram. Shonshanska soldater började strömma ut på ängen nästan så snart eldregnet upphörde. Det gör ingenting, fick Elaine ur sig. Hennes hals var som sand. All fukt hon haft inom sig fanns nu på hennes hud och i hennes genomblöta kläder. Det är tröttande att använda en angril. Du gjorde det bra. De kan inte komma i kapp oss nu. Som för att håna henne visade sig en saldrain på ängen nedanför. Inte ens på en halv mils avstånd gick det att ta fel på de två kvinnorna. Den nedgående solen fick Erdamen som förband dem att glimma. De fick sällskap av ännu ett par, sen ett tredje och ett fjärde. Krönet, ropade Birgit glatt. Vi klarade det. Det blir gott vin och en välutrustad kar ikväll. Nere på ängen pekade en av chaldejmerna och det var som om tiden saktades ner för Elaine. Kraftens sken tändes kring kvinnans daimen. Elaine såg väven formas. Hon visste vad det var och det fanns inget sätt att hindra det. Fortare, tjöt hon. Skölden slog ner. Hon borde ha varit för stark för den. Det borde hon. Men så utmattad som hon var och med den bräckliga längd till Shaidar som hon hade nu lyckades den likt en knivsägg skära av bandet mellan henne och urkällan. Nere på ängen drog väven som varit en portöppning ihop sig mot sitt eget centrum. Härjade, slitna Avienda, som såg ut som om hon omöjligen skulle kunna röra sig, kastade sig från sadeln mot Elaine och fick dem båda att slungas till marken. Elaine hann precis se andra sidan av kullen under sig när hon föll. Sen blev luften vit, bländande vit. Ljuset åtföljdes av ett ljud. Hon visste att det var ett ljud, ett mäktigt dån. Men det var bortom hörselns gränser. Någonting slog mot henne som om hon hade fallit ner på en stenlagd gata från ett hustak. Nej, från ett torn. Hon slog upp ögonen, stirrade upp i skyn. Himlen såg på något sätt konstig ut, suddig. Först kunde hon inte röra sig alls och när hon gjorde det flämtade hon till. Det gjorde ont överallt och ljus och ont det gjorde. Sakta lyfte hon handen till ansiktet. När hon tog bort den igen var fingrarna röda. Blod. De andra. Hon måste hjälpa de andra. Hon kunde känna Birgit, känna smärta lika svår som den som slet i henne. Men i varje fall var Birgit i livet. Och beslutsam och dessutom tydligen arg. Hon kunde inte vara särskilt illa skadad. Avienda. Med en snyftning rullade Elaine runt på mage och pressade sig upp på alla fyra. Det snurrade i huvudet på henne och hon kände ett hugg av smärta i sidan. Vakt mindes hon att det kunde vara farligt att röra sig med brutna reben. Men tanken var lika suddig som slänten under henne. Det var svårt att tänka. Däremot verkade synen bli bättre om hon blinkade, lite bättre. Hon låg nästan vid foten av kullen. Högt ovanför syntes en dimmig rökpelare från ängen på andra sidan krönet. Inte viktigt nu, inte viktigt alls. 30 steg upp för slänten låg Avienda, också hon på alla fyra. Hon stupade nästan igen när hon lyfte handen för att torka bort blodet som rann ut efter ansiktet, men sökte oroligt med blicken. Hon fick syn på Elaine och stelnade till, stirrade. Elaine undrade hur illa hon såg ut. Säkert inte värre än Avienda själv. Hälften av Ale-kvinnans kjol var borta. Klänningslivet hade nästan slitits loss och överallt där huden syntes var den röd av blod. Elaine kröp mot henne. Så yr som hon var verkade det mycket enklare än att försöka resa sig och gå. När hon kom närmare hördes en lättad pust från Avienda. Du klarade dig, sa hon och rörde vid Elaines kind med sina blodiga fingrar. Jag var så rädd, så rädd. Elaine blinkade förvånat. Det hon kunde se av sig själv var minst lika eländigt som Avienda. Hennes kjol hade visserligen klarat sig, men halva livet var helt losslitet och hon blödde ymnigt från ett par dussin sår. Sen slog det henne vad Avienda menade. Hon hade inte blivit utbränd. Tanken fick henne att rysa. Vi klarade oss båda två, sa hon mjukt. En bra bit därifrån torkade Birgitta av slidkniven på manen på Aviendas vallack och rätade på sig från den orörliga hästen. Hennes högerarm hängde slapp, rocken var borta liksom ena stöveln och resten av hennes kläder var i trasor. Hennes hud och kläder fläckades av lika mycket blod som deras. Armborstpilen som stack ut ur hennes lår verkade vara den värsta av hennes skador, men tillsammans blev resten minst lika mycket till. Hans rygg var bruten, sa hon med en gest mot hästen vid hennes fötter. Min är det inte, tror jag. Men det sista jag såg av honom var att han sprang så att han borde ha vunnit med Gayrils krans. Jag har hela tiden trott att han kunde sätta fart om han ville. Lejoninna. Hon drog upp axlarna och gjorde en plågad grimas. Elaine, Lejoninna var död när jag hittade henne. Jag är ledsen. Vi lever, sa Elaine bestämt. Och det är det enda som spelar någon roll. Hon skulle gråta över Lejoninna senare. Röken som steg över kullen var inte tät, men den kom från ett brett område. Jag vill se vad det var jag gjorde, mer exakt. De fick klamra sig fast vid varandra för att kunna stå upp, och den mödosamma vandringen uppför slänten skedde under jämmer och flämtningar, till och med från Avienda. De lät som om de blivit pryglade nästan till döds, vilket väl var ungefär vad de hade, och såg ut som om de hade rullat sig i en slaktares avskrädes hög. Avienda höll fortfarande hårt om Angrelen, men även om hon eller Elaine hade ägt mer än den lilla förmåga till att hela som de hade, hade ingen av dem kunnat omfamna urkällan, än mindre leda kraften. När de nådde kullens krön stod de där stödda mot varandra och tittade ut över förödelsen. En ring av eld ramade in ängen, men på mitten fanns bara svart, pyrande jord där till och med klippblocken sopats bort. Hälften av träden på de omgivande sluttningarna var knäckta eller lutade bort från ängen. Det började dyka upp hökar som seglade på den varma luften från elden. Hökar jagade ofta så, spanade efter smådjur som jagats ut på öppen mark av lågorna. Av schonschanierna syntes inga spår. Elaine önskade att det funnits lik så att hon kunde vara säker på att allihop var döda, särskilt alla kärldejmerna. Sen lät hon åter blicken svepa över den brända, rykande jorden och var plötsligt glad att det inte fanns några kvarlevor. Det måste ha varit ett fruktansvärt sätt att dö. Må ljuset vara deras själar, nådiga, tänkte hon. Alla deras själar. Jaha, sa hon högt. Jag klarade det inte riktigt lika bra som du, Avienda. Men jag antar att det var lika bra det med tanke på omständigheterna. Jag ska försöka göra det bättre nästa gång. Avienda sneglade på henne. Hon hade ett jack i kinden, ett annat över pannan och ytterligare ett som blottade hennes skalp. Du klarade det mycket bättre än jag för att vara första försöket. Första gången fick jag försöka med en enkel knut på ett flöde av vind. Det tog mig 50 försök att dra upp till och med en så enkel sak utan att få en smäll som fick det att ringa i öronen på mig. Jag borde väl ha börjat med någonting enklare, sa Elaine. Jag har en förmåga att ta mig vatten över huvudet. Ta sig vatten över huvudet. Hon hade hoppat i utan att ens se om det fanns något vatten. Hon kvävde ett skratt, men han inte hindra att det högg till i sidan på henne. Så istället för att skratta jämrade hon sig mellan hopbitna tänder. En del av dem kändes lösa. Vi har i varje fall upptäckt ett nytt vapen. Egentligen borde jag kanske inte vara så glad för det. Men om Sjonsen är tillbaka är jag det. Du förstår inte, Elaine. Avienda pekade mot ängens mitt där portöppningen hade stått. Det kunde lika gärna bara ha blivit ett ljussken, om ens det. Det vet man aldrig förrän det händer. Är ett ljussken värt risken att bränna ut sig själv och varenda kvinna inom kanske 100 stegs avstånd? Elaine stirrade på henne. Hon hade stannat trots att hon visste detta. Att riskera livet var en sak, men att riskera förmågan att leda kraften. Jag vill att vi adopterar varandra som första systrar, Avienda. Så snart vi träffar några visa. Vad de skulle göra åt Rand kunde hon inte föreställa sig. Blotta tanken på att de båda skulle gifta sig med honom, och min också, var helt befängd och värre än så. Men det här var hon säker på. Jag behöver inte veta mer om dig. Jag vill bli din syster. Sen kysste hon mjukt Avienda på den blodiga kinden. Om hon trott att Avienda rodnat förut hade hon misstagit sig. Hos Eil kysstes inte ens älskande par i andras åsyn. Den mest blossande solnedgång skulle ha förbleknat bredvid Aviendas ansikte. Och jag vill ha dig som syster, mumlade hon. Hon svalde hårt och sneglade på Birgit som låtsades upptagen av att se åt ett annat håll, böjde sig fram och tryckte hastigt läpparna mot Elaines kind. Elaine älskade henne lika mycket för denna gest som för resten. Birgit hade spejat bakåt över axeln och kanske hade hon inte alls låtsats, för nu sa hon plötsligt: någon är på väg hitåt. Lärn och Ninive, om jag inte misstar mig. De vände sig mödosamt om, linkande, vacklande och gnyende. Det kändes ganska löjligt. Sagohjältar blev aldrig så illa skadade att de knappt kunde stå på benen. Borta i norr dök två ryttare upp mellan träden för att strax försvinna igen. Man hann dock urskilja att det var en lång man på en högrest springare som galopperade för allt vad tygen höll och en kvinna på en mindre häst som sprang lika fort den. De tre på krönet satte sig varsamt ner för att vänta. Det var en annan sak som sagohjältarna aldrig gjorde, tänkte Elaine med en suck. Hon hoppades att hon skulle kunna göra sin mor heder som drottning, men någon vidare hjälte skulle hon aldrig bli. Shulane drog lätt i tyglarna och Segani svängde mjukt på sina stora fladdermusvingar. Han var en väldresserad raken, snabb och smidig, hennes favorit, även om hon fick dela honom med andra ryttare. Det fanns alltid fler morat-rakenar än rakenar. Så var det bara. Nere på gårdsplanen kom eldklot farande, synbarligen ur tomma luften, och spred sig åt alla håll. Hon försökte att inte bry sig om det. Hennes uppgift var att hålla utkik efter orosmoment som närmade sig från området runt gården. Nu hade det i varje fall slutat ryka från olivlunden där Tauan och Maku hade störtat och dött. På 500 famnars höjd över marken hade hon mycket god utsikt. Alla de andra rakenerna var ute och spanade i trakten. Alla kvinnor som sprang skulle bli märkta för senare kontroll för att se om de tillhörde de som hade orsakat all denna oreda. Men sanningen var nog den att alla som såg en raken komma flygande här skulle ta till flykten. Det enda Shulane behövde göra nu var att spana efter annalkande bekymmer. Hon önskade att hon inte känt denna klåda mellan skulderbladen, för den betydde alltid att bekymmer var på väg. Vid den här hastigheten var draget från Seganis vingslag inte så farligt. Men hon drog ändå åt snöret till sin vaxade linnekapuchong, drog prövande i läderrämmarna som höll fast henne i sadeln, rättade till kristallglasen framför ögonen och drog åt handskarna. Ett drygt 100-tal himmelsnävar fanns redan där nere. För att inte tala om 6 saldamer med sina damener och ytterligare 1 dussin med axelväskor fulla med extra damer. Andra vågen skulle snart lyfta från kullarna i söder med förstärkningar. Det hade varit bättre om de varit fler vid första anfallet, men Hailin hade redan för få turakenar och det gick ihärdiga rykten om att många av dem hade fått i uppgift att skeppa ner storfurstinnan Saroth och hela hennes följe från Amerdisia. Det var dåligt att tänka illa om det sanna blodet, men hon önskade ändå att fler turakenar hade skickats till Ibodar. Ingen Morath Draken hade höga tankar om de väldiga, otympliga turakenarna som bara dög till att forsla bördor. Men de kunde ha fått ner fler himmelsnävar på marken snabbare och fler saldamer. Ryktet säger att det finns 100-tals Morath Damener där nere, sa Elia högt mot hennes rygg. När man flög fick man tala högt för att överrösta vinden. Vet du vad jag tänker göra med min del av krigsbytet? Köpa ett värdshus. Detta Ibodar ser ut som ett bra ställe. Så mycket jag nu såg av det. Jag kanske till och med hittar en man att gifta mig med. Skaffar barn. Vad tror du om det? Shulane flinade bakom ansiktsduken. Alla flygare pratade om att köpa ett värdshus eller en krog eller någon gång en gård. Men vem kunde lämna himlen efter att en gång ha varit där? Hon klappade Segarni på den långa, läderhårda halsen. Alla kvinnliga flygare, 3 av 4 var kvinnor, pratade om att skaffa man och barn. Men barn skulle också innebära slutet på livet i luften. Det var fler kvinnor som lämnade himmelsnävarna på en månad än som lämnade luften på ett halvår. Jag tror att du borde hålla ögonen öppna, sa hon. Men lite prat kunde inte göra någon skada. Hon skulle ha sett minsta barn röra sig i olivlundarna under dem för att inte tala om någonting som kunde hota himmelsnävarna. Nävarna var de soldater som bar lättast rustning, lika hårdföra som dödsgardet, ännu hårdare enligt vissa. Jag ska använda min andel till att köpa en daemon och leja en saldame. Även om det bara fanns hälften så många Morath daemoner där nere som ryktet sa, skulle hennes andel räcka till 2 daemoner. 3. En daemon dresserad till att göra himmelsljus. När jag lämnar luften kommer jag att vara lika rik som någon av det sanna blodet. Här fanns det någonting som hette fyrverkerier. Hon hade sett några karar som förgäves försökt intressera det sanna blodet i Tanshiko för sådant. Men vem ville titta på någonting så ömkligt när det fanns himmelsljus? Försäljarna hade blivit hopbuntade och utslängda i vägdammet utanför staden. Gården, ropade Elia, och plötsligt fick Segarni ett hårt slag. Hårdare än den värsta stormby Shulane någonsin känt av, som fick honom att tumla runt i luften. Ned störtade rakenen medan den upphov sitt sträva skri. Den spann runt med sån fart att Shulane drogs hårt mot sina säkerhetsremmar. Hon lät händerna ligga mot låren, knutna om tyglarna men stilla. Segarni måste klara sig ur det här själv. Om hon drog i tyglarna skulle det bara hindra honom. Rullande som ett spelhjul följde dem. Som Morath Draken lärde man sig att inte titta nedåt om ens raken föll, vad än orsaken månde vara. Men hon kunde inte låta bli att uppskatta höjden varje gång marken kom inom synhåll under deras virvlande färd. 400 famnar, 300, 2, 1... Måtte ljuset skina över hennes själ och må skaparens oändliga nåd beskydda henne mot. Segarni snärtade till med de breda vingarna så att hon flög åt sidan och slog ihop käkarna. Och sen planade han ut i en bana som svepte så lågt över trädtopparna att vingspetsarna strök mot dem. Med ett lugn som kom av hård övning kontrollerade hon vingrörelserna för att se om det fanns tecken på sträckningar. Ingenting. Men hon tänkte ändå låta en Der Morat Raken göra en grundlig undersökning av honom. Någon liten skada som hon eventuellt missat skulle inte slinka förbi en mästare. Det verkar som om vi har undkommit skuggornas förstinna än en gång, Elia. Hon vred på huvudet för att titta över axeln och orden fastnade i halsen på henne. En avsliten säkerhetsrem fladdrade från det tomma sätet bakom henne. Alla flygare visste att förstinnan väntade i slutet på det långa fallet. Men den vetskapen gjorde det aldrig lättare att se det hända. Efter en snabb bön för den döda tog hon resolut itu med sina plikter igen och manade Segani att stiga. För säkerhets skull en långsam spiralstigning för den händelse att han hade några dolda skador, men ändå så snabb som hon vågade. Hon rynkade pannan när hon såg röken stiga upp bakom den ojämna kullen framför dem. Men det hon fick se när de kommit över krönet gjorde henne helt torr i munnen. Tyglarna låg stilla i hennes händer och Segani fortsatte stigningen på kraftfulla vingar. Bondgården var borta. Stengrunderna fanns kvar, men de vita byggnaderna som stått på den var bortsopade medan de stora ladorna i slänten nu var ruinhögar. Borta. Allting var bränt och förkolnat. Elden rasade genom undervegetationen på slänterna och spred sig i solfjäders form genom olivlundarna och skogen, sträckte sig ut från sänkan mellan kullarna. Bortom den låg nedfallna träd ytterligare 100 steg eller mer, alla fallna bort från gården. Hon hade aldrig sett någonting liknande. Ingenting kunde ha överlevt där nere, vad det än var som hade hänt. Hon tog sig snabbt samman och vände Segani söderut. I fjärran kunde hon urskilja Turakenar, alla lastade med ett dussin himmelsnävar på denna korta sträcka. Himmelsnävar och Shaldamer, men för sent. Hon började utforma sin rapport i huvudet. Det fanns uppenbarligen ingen annan som kunde avlägga någon. Alla sa att det här landet var fullt av Marathdamerner, som bara väntade på att få kragen om halsen. Men med detta nya vapen utgjorde kvinnorna som kallade sig för Aes Sedair en verklig fara. Någonting måste göras åt dem. Någonting slutgiltigt. Om nu storförstinnan Sarroth var på väg till Ibordar skulle kanske hon också inse nöden av detta.